Välkommen till podden 1,5 grader, en podcast om hållbar kyla och värme. Bergvärme, ja det känner nog de flesta till. Men visste du att det finns mängder av lagrad energi i jorden, i grundvattnet och i våra sjöar och vattendrag? Och visste du att man lika gärna kan utvinna kyla här? Som du har förstått så är dagens ämne geoenergi. Och till vår hjälp så har vi givetvis en expert på området och det är ingen mindre än Singhild Gelin från Svenskt Geoenergicentrum. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du sitter i en studio i Stockholm tillsammans med poddankaret Andreas Bäckäng, vd på Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Välkommen du också Andreas.
Tack Gunnar.
Svenskt Geoenergicentrum, det står din länk till marken som energikälla. Vad gör ni på Svenskt Geoenergicentrum?
Ja, vi är ett kunskapscentrum för frågor kring just geoenergi. Och vi samlar in och sprider kunskap som är relaterat till geoenergi på ett eller annat sätt. Det gör vi till exempel genom att ge kurser eller hålla seminarier eller event. Vi har ett event som heter Geoenergidagen varje år. Det är faktiskt 2 dagar, men det kallas i alla fall för Geoenergidagen. Vi är också med i forskningsprojekt, stöttar forskningsprojekt, initierar forskningsprojekt inom just geoenergiområdet. Samlar in statistik och bearbetar den både från Sverige och från andra länder. Och ja, överhuvudtaget försöker vi hjälpa geoenergibranschen att växa genom att vara med och bidra med information och informationsvägar.
Vad är din roll på Geoenergicentrum?
Jag är vd nu. Jag började min bana som teknisk expert för 11 år sedan är det nu. Och sen 3 år tillbaka så är jag vd.
Varför hamnar man inom geoenergi? Vad är det som är speciellt med det?
Ja, men det är det bästa man kan ägna sig åt hela livet. Det är en fantastisk teknik. Den är så vacker. Och så är den ju miljövänlig också. Ta tillvara på förnybar energi från marken. En outnyttjad resurs. Det är ju icke-störande. Det stör varken för blicken eller för hörseln eller för lukten, näsan för den delen. Den är en helt fantastisk energiresurs.
Vacker, det där måste du utreda lite. Alltså, man ser ju inte så himla mycket av den. Det är ju liksom en brunn och så är det liksom, man ser inte slangarna, man ser liksom ingenting.
Nej, det är det som är så fint. Eller hur? Man ser bara gräset och träden och byggnaderna och himlen. Och, ja, man känner inte lukten av den och man hör den inte. Det är väl jättefint att ha en sån energikälla.
Ja, det låter ju oerhört vackert. Men då behöver du reda ut begreppen här, för alla har nog inte riktigt koll på vad geoenergi egentligen är. Ge oss en liten lektion om det här.
Okej, ja, nu kan jag hålla på jättelänge. Mm. Det här är ju mitt liv.
Ja.
Ja, men geoenergi är ju ett samlingsbegrepp för flera olika tekniker. Och det de har gemensamt är att de på ett eller annat sätt tar upp värme och eller kyla från marken. Det handlar om att man kan lagra energi där eller att man kan ta ut värme och eller kyla. Och den värmen och kylan som vi tar vara på, eller värmen, den kommer ju från solen i första hand. Det är den vanligaste typen vi använder då. Det är från ytjorden, från berggrunden, från grundvattnet, från ytvatten. Den värmen kommer från solen i första hand. Så det är latent lagrad, eller passivt lagrad värme från solen i de övre markskikten. Sen finns det ett bidrag från jordens inre också, som är ju väldigt varmt. Så det leds värme från jordens inre och ut mot jordskorpan. Och det finns också radioaktiva processer, sönderfallsprocesser i själva jordskorpan som också bidrar med värme i viss mån. Men det bidraget är väldigt litet i förhållande till det som solen bidrar med på de här nivåerna. Sen finns det ju en annan teknik som också räknas till geoenergin, och det är djupgeotermi. Som förvisso inte behöver vara väldigt djup, i alla fall inte om man är på Island. Men där handlar det om att man tar ut just värmen från jordens inre. Och det kan man inte riktigt göra med enkelhet i alla fall var som helst, utan det är ju på områden där geologin tillåter det, där det alltså är höga temperaturer relativt nära jordskorpan.
Nu funderar jag lite på, det är solen som har värmt upp marken, men hos mig har man bara att det är liksom typ 200 meter ner för att få ut bergvärme då. Men så långt ner väl inte, når väl inte solen, eller funkar det?
Jo då, över tid så gör den det. Och det. Men det är sant att det första man gör under den första perioden, det är att man tar ut värme som har lagrats ner under väldigt, väldigt lång tid. Och den kommer inte att återställas snabbt. Men i och med att vi har förändrat energibalansen i marken när vi tar ut värme från de här djupen, då börjar värme strömma till från omgivande mark. Och den når ju så småningom upp till alldeles översta markytan. Och det gör att den blir lite kallare än vad den skulle ha varit innan vi började ta ut värme. Och det gör att mer solvärme kan lagras ner i berget. Så att du kan absorbera mer värme helt enkelt genom att förändra energibalansen.
Jag blir också nyfiken på en annan grej. Men du pratar här om att borra långt ner. Alltså, hur långt behöver du borra här i Sverige om du ska liksom få upp någorlunda värme från jordens inre?
Ja, det beror på vad du ska ha den till och vilka temperaturer du är ute efter. Men just i Sverige så har vi en väldigt gammal kristallin berggrund. Det är jättebra för just den här lite ytligare geoenergin att vi har en sån berggrund, för den leder värme väldigt bra. Men det är inte jättebra för just djupgeotermi, eftersom när den leder bort värme så bra så blir det inga höga temperaturökningar med djupet. Så att här i Skandinavien, i Sverige och Norge och i Finland, så ökar temperaturen med ungefär 1,5 grad per 100 meter, det vill säga 15 grader per kilometer. Och då kan ni räkna ut att man behöver borra ganska djupt för att få upp några temperaturer som man kan värma ett hus med. 80 grader kan man hitta på ungefär 5 kilometers djup. Och ska man ha över 100 grader, då får man gå neråt 7 kilometers djup. Och det är ganska djupt i sammanhanget, och det är svårt att få ut det i den utsträckning som man skulle behöva med de effekter som man skulle behöva.
Mm, då är det ingen bra variant här. Andreas Ingel sa att det är den vackraste, eller åtminstone en av de vackraste energislagen. Håller du med om det, Andreas?
Jag kanske inte ser riktigt det vackra i det som Singel gör, men jag har ju träffat Singel första gången när jag var med på just en geoenergidag här, det var 2016-2017, så att det är några år nu som jag har känt det, och det finns nog inte någon mer vad jag vet i branschen, det är därför hon sitter här idag, som är så extremt innördad i det här segmentet. Så att det är ju väldigt tacksamt att hon är med idag. Men vacker, jag har svårt att se det, men det är ju sådana enorma fördelar med hur man kan nyttja energin. Och det beror lite på vilka sammanhang det är, så är det ju, det blir ju billigt också för den delen. Många tycker att det är dyrt, men det beror ju helt och hållet på hur du använder energin sen. Så att jag själv har ju jordvärme hemma. Jag drog i ganska rejält när jag gjorde det här för många år sedan, men jag lade ner 2 gånger 500 meter då, så att jag kanske behövde ha 600 meter totalt, men jag lade ner 1000 meter, för att ju längre tid kollektorslangen får verka där, ju mer värme får jag. Alltså det är helt fantastiskt de temperaturerna man får, speciellt vår, sommar, höst. Liksom. Det är inte mycket den värmepumpen behöver jobba, det kan jag säga, på tal om energieffektivitet. Då.
Mm. Ja, det låter lite vackert det också, tycker jag, Andreas.
Ja, billigt det kan ju vara vackert faktiskt i många sådana.
Ja. Innan vi kommer in på de här olika slagen med bergvärme och jordvärme och allt vad det heter för någonting. Vi måste ju ha lite historik också där, Singel. Och jag vet att vi hade ett litet försnack, och då undrar du hur lång tid tillbaka du ska gå. Och då tror jag det var någonting 100 år bakåt i tiden. Men sen blev jag lite så här fundersam. Jag tänker liksom, höll de gamla grekerna redan på med att använda geoenergi? Hur är det med den saken?
Nej, jag skulle inte säga att de gjorde det på ett aktivt sätt. I alla fall inte vad jag har läst om det. Det kan hända att någon annan vet någonting som inte jag vet. Men däremot så har ju man ju använt marken och berg som att lagra passiv värme i. Alltså man har hållit sig varm genom att nyttja att trögheten i berg, alltså i grottor och så, det har man ju gjort. Att den temperaturreglerande funktionen i en bergmassa, det har man gjort.
Mm. Men om vi går framåt lite, så om vi tänker oss det som vi traditionellt tänker som geoenergi och så här, hur länge har vi hållit på med det?
Ja, men jag skulle kunna säga att vi började med det när markvärmepumpen uppfanns. Det kanske är en rimlig linje för när vi kan, tidslinje, början på tidslinjen. Så att då skulle jag säga 1912 så var det en mexikansk-schweizisk ingenjör som hette Heinrich Soelli. Han tog patent på en värmepump som var kopplad till marken som värmekälla. Så jag skulle väl säga att där någonstans började. Det där fick ju inget större genomslag då. Men ungefär 30 år senare så var det en annan ingenjör som tryckte ner lite slangar i lera i Europa. Jag tror att det var i Österrike. Och kopplade en värmepump till det. Och det kan man väl säga att det var väl det första, det var i alla fall det första direktexpansionssystemet. Där man hade köldmediet i kopparslangar i marken som sen då leddes till värmepumpen. Men sen hände det inte mycket med det heller, utan det var egentligen på 70-80-talet där i spåren av oljekrisen som det här tog fart på allvar. För då började man verkligen förstå att man måste hitta andra alternativ till olja och gas. Och då blev ju folk väldigt kreativa och det avsattes medel för forskning för inhemska energikällor. Och det här var ju då en möjlighet. Det lustiga är att ja, men jag tror att det var kanske 1978 där någonstans, som man gjorde ett testborrhål i marken i Stockholmstrakten för att testa om man kunde lagra just solenergi i ett enda borrhål. Och det gick ju jättedåligt. Eftersom ett enda borrhål är en bra berggrund som den vi har, den värmen, den leds ju bort direkt. Det fanns ju ingenting efter ett halvår att ta upp där. Men då kom man ju på det att om det leder bort så himla bra, då kommer det ju leda till lika bra. Så om vi kopplar det till en värmepump, då kommer det här att funka jättebra. Så där någonstans föddes väl det här konceptet. Innan dess hade man faktiskt lagt ut horisontella slangar i marken, sånt som Andreas har i sin trädgård. Men det här var väl då som man kom på att man skulle välta upp dem då och ställa dem vertikalt ner i berget. Så tar det mindre yta och man får tillgång till en större bergvolym. Så där, det kanske är startskottet för den svenska bergvärmen i alla fall.
Hur ser det ut idag? Jag som ju är lite insnöad då, när det gäller det här och inte kan mer än just bergvärme, för det är det som jag har haft i snart 20 år i mitt hus. Vad är det vanligaste? Är det just att borra ner i jorden fortfarande eller i berget?
Ja, bergvärmesystem, rena bergvärmesystem för småhus, det är det absolut vanligaste tekniken vi har i Sverige. Så det är väl, vi har väl över 500 000 sådana system installerade i Sverige. Och då ska man ju veta att småhus, det, vi har ungefär 2,5 miljoner småhus i hela Sverige. Så att det är en stor andel, ungefär 20-25% av alla småhus i Sverige har bergvärme. Och ungefär, ja, det finns väl en 600 000 drygt geoenergisystem när vi också räknar in de andra typerna. Det vill säga ytjordvärme som då är den näst största kategorin med någon 100 000 anläggningar i Sverige. Och sen då några stycken och tiotals stycken grundvattenvärme och sjövärme.
Ja, för vi kanske ska glida in på det och reda ut lite grann det här kring bergvärme är det vanligaste. Men vad är då så som Andreas pratar om jordvärme och jag vet att vi då även kan prata om ytvatten eller i åar och sjöar och bäckar och så vidare. Kan du reda ut det lite grann?
Ja, det kan jag göra. Om vi börjar med ytjordvärme eller jordvärme då som Andreas har. Då är det horisontella slangar som man lägger på någon meters djup i ett ganska finkornigt jordmaterial under sin gräsmatta med fördel. Då. Det är ju en bra teknik att använda. Den kostar inte så mycket att lägga ner. Man kan i princip plöja ner plastslangarna i sin jord. Den gör ganska väldigt liten åverkan på trädgården i stort. Ganska snabbt att lägga, så den blir billig att installera. Men det förutsätter ju att man har en stor gräsmatta.
Eller åker.
Ja,
det,
ja,
men det är ju, ytan är ju det stora problemet.
Precis, alltså,
det är
så. Man måste ha den ytan.
Åker, säger jag. Ja, men, ja.
Precis. Och så får man inte bo alldeles för långt norrut heller, för då blir det ansträngt, skulle jag säga. Men det här är en utmärkt tekniklösning, i synnerhet i södra Sverige. Och Problemet, eller en svaghet med det är väl att värmen är som mest i de här metrarna när vi behöver den som minst. Den är ju varmast på sommaren när solen skiner på den och sen är den kallast på vintern. Så det är ganska stora temperaturskillnader i marken sommarvinter, vilket det inte är när man borrar vertikalt då. Där blir temperaturen väldigt konstant nedanför ungefär 15 meter.
Men den andra sidan är ju kall, jag tycker som har jordvärm tycker att den är kall året runt då. Och jag ska säga att även i framåt mars, alltså när man har nyttjat det som mest värmemässigt, jag tror aldrig jag har aldrig varit under 0 grader på jordvärmen hemma. Och där har du, det ser jag ju i alla fall mycket i de geoenergilängder vi jobbar med, att det blir oftast lite kallare än så ibland. Så
ja, de vanligaste ytjordvärmeanläggningarna är ju också, och vanligtvis, om man nu inte lägger ner då en kilometer som du har gjort, så brukar det ju vara kanske några hundra meter. Och där dimensionerar man då för att det ska faktiskt ska frysa lite grann runt slangarna. Det som du säger, det är ju svalare i de vertikala borrhålen, men det är också en jämnare temperatur. Så du har inte temperatursvinget som du har i ytjorden. Så jag skulle säga att det är två utmärkt bra tekniker som man ska använda på rätt ställe.
Ja, och sen man kan lägga slangar i sjöar och vattendrag också, förstått.
Ja, det kan man göra. På sjöbottnar och botten av havsvikar och vattendrag, där kan man lägga slangar. Och då är det ju liknande teknik. Man har alltså ett slutet system av plastslangar som ligger i slingor på botten. Och så har man en köldbärare som cirkulerar i de här slangarna och kopplat till en värmepump. Men det man måste tänka på när man har någonting under vatten, det är att man måste förankra det väldigt hårt i sjöbotten. För annars kommer plastens slangar att flyta upp till ytan. Eftersom både plast och etanolblandningen som är i slangarna är lättare än vatten. Och så kan det dessutom bildas is runt omkring. Den är också lättare än vatten. Så att man måste verkligen förankra det här noga i sjöbotten.
Andreas, varför valde du jordvärme istället för som alla andra halvmiljon bergvärme?
Nej, men det hade ju bara att göra med precis som Signe säger. Det handlar ju om att det hade möjligheter till det. Alltså rent investeringsmässigt så är det ju också väldigt stor skillnad. Jag kommer inte ihåg, de plöjde ju ner det hemma. Den var 1,5 dag eller någonting. Det var helt galet. De bara körde ner det med en bandare och plöjde ner slangen. Och rent kostnader, jag tror det räcker inte med en tredjedel av borrkostnaden för att få ner dem med 2x500. Så att det har blivit väldigt bra, får jag säga. Fantastiskt bra. Så att det är ju ett sätt. Men jag tänker även på det här med sjö, eller havsvärme, sjövärme då. Men det här DME-projektet vi har gjort nu med den norska Veritas, som har de här 38 värmepumparna. Där ligger ju kollektorslangen ute i viken där. Så att det är ju en ren vatten, sjövatten med havsvatten. Så att, och det fungerar ju väldigt bra. De har ju haft den tidigare. Vi har ju så att säga bytt ut gamla maskiner där. Så att det här är en befintlig gammal anläggning som verkar fungera väldigt, väldigt väl. De har oerhört fina temperaturer in där, får jag säga. Så att blir väldigt effektivt.
Det är väldigt bra med de här vattensystemen där, för där kan man dra nytta av att värmen rör sig i vattnet så att man kan få en tillströmning av energi på det sättet. Det blir väldigt effektivt så. Dessutom är det ju så att vattnet är som tyngst vid 4 grader, så det kommer alltid att vara 4 grader nere vid botten. Ända tills det blir djupfryst, alltså helt bottenfryst i det här vattendraget. Och det kan ju dröja eller aldrig hända. Så man vet att det kommer inte att bli kallare än 4 grader i alla fall i bottenvattnet.
Vad skulle du säga, jag blir lite nyfiken på hur stor gräsmatta man behöver för att lägga ner jordvärme för en normalstor enfamiljsvilla?
Jag kan inte yta med några hundra, alltså det är ganska stora ytor. För jag tror att för en normal villa så behöver man ha ungefär 400-600 meter slang som ligger i slingor. Och de får inte ligga för tätt. Det ska ju vara i alla fall någon meter eller en och en halv mellan slingorna. Så då kan man väl försöka förlura ut hur man ska fördela det då på en tomt.
Det blir, jag tror de flera, jag tänker en tomt eller 1200-1500 kvadrat. Det blir tufft alltså. Det är svårt tror jag. Det är nog bättre att hålla sig till bergvärmen och de här lägena. Men det blir ju mycket yta. Det är bara att titta hemma. Liksom, att även om jag hade tagit 600 meter tycker jag fortfarande det hade ju varit väldigt mycket yta att köra upp. Och sen är man kanske inte så road heller av att om man har en uppvuxen trädgård, va? Så är man nog inte så road av att det går in i bandar där och bara plöjer ner. Även om det lämnar ett fint lite spår, så då ryker varenda liten plantering som är i vägen.
Så är det. Och sen ska man ju veta det, att om man är en dedikerad trädgårdsodlare med astrakan äppelträd och sådär, som är känsliga för vilken klimatzon man är i, då ska man nog tänka sig för en extra gång. Därför att i och med att man tar ut energi ur marken, så motsvarar det faktiskt ungefär att man flyttar sin trädgård en klimatzon längre norrut. Så det kan man ju tänka på om man är trädgårdsivrare och fundera på ytjordvärme. Mm. Att man får anpassa odlingarna därefter då.
Men du har så mycket mark, Andreas, så du behöver aldrig odla på den marken.
Utan nej, det ligger här. Faktiskt det ligger i betesmark det här, så att det är lugnt. Men jag har en ganska stor fruktlund, men den ligger vid sidan av det här diket mellan mig. Så att det är lugnt. Ja. Så här. Jag har två zoner där. Men det växer förbaskat bra där ute ändå, ska jag säga, den här åken. Så att den går nog inte riktigt så kall ändå, tror jag inte.
Nu har vi ju nämnt lite olika saker. Vi har pratat om plastslangar och kollektorslangar och köldbärarvätska och lite sånt här. Och några som inte är helt insatta blir naturligtvis nyfikna. Vad är allt det där? Alltså, det vill säga, hur funkar det här? Singel, ge oss en liten lektion i detta.
Ja, kollektor, det är ju ett svenskt uttryck. Det betyder att man samlar in någonting. Så kollektorn är ju en värmeväxlare. Där man alltså växlar en temperatur mot en annan. Så man har slangar som har en vätska som cirkuleras i. Och den här vätskan har en annan temperatur än omgivningen. Vill man ta upp värme så behöver vätskan ha en lägre temperatur än omgivningen. Och vill man göra sig av med värme, det vill säga att man vill kyla någonting, då får ju vätskan vara varmare än omgivningen. Så att man får en värmeväxling då till omgivningen. Den här köldbäraren, den är i vanliga fall i Sverige en bioetanol, det vill säga en blandning av etanol och vatten är det. Och det har man då för att den ska kunna cirkulera även med temperaturer under 0 grader utan att frysa. Så det är ett sätt att frysskydda vätskan som man cirkulerar. Så det är själva kollektorn, en slanginstallation helt enkelt. Och den var absolut vanligaste kollektorn som vi har i Sverige, i synnerhet för bergvärmesystem för småhus, det är enkla urrör. Det vill säga en plastslang ner i borrhålet och så är det en U-böj i botten och sen är det en plastslang upp. Och de här tre delarna, de sitter fast i varandra, de är fastsvetsade i varandra och oftast så är den här U-böjen ingjuten i en bottenvikt som hjälper till att dra ner kollektorn i borrhålet när man installerar den och håller den på plats där. Så det är en väldigt enkel konstruktion. Inga mekaniska delar, utan det är helt enkelt en sluten plastslinga med en vätska i.
Mm. Och vad gör man sen då? Den ska cirkulera på något sätt. Vad har man för andra prylar till det här?
Ja, då har man ju en värmepump i sitt hus. Och de flesta värmepumparna för småhus, de har en integrerad cirkulationspump som alltså cirkulerar den här köldbäraren i plastslangen genom borrhålet och tillbaks in i värmepumpen. Och i värmepumpen så finns det en till värmeväxlare som växlar över temperaturen på köldbäraren till värmepumpens förångare. Och där börjar då värmepumpen arbeta.
Vätska pratar vi nu, för sen när vi pratar värmepumpar i andra sammanhang också, så kan det vara luftvatten, och det är ju det här som jag nämnde inledningsvis här, att vi jobbar ju bara med vätska på båda sidorna på en rad, för att vi ser de stora fördelar helt enkelt. Det finns, du får en enorm flexibilitet beroende på var du sätter dem. En villa blir ju såklart traditionellt kanske värme, men jag skulle tro att på sikt så bör man nog även fundera i villor liksom över att börja nyttja kylan sommartid med, för det finns ju det, systemet finns ju det. Så att det handlar bara om att bygga på lite så här hårdvara. Men man får bygga om lite grann, så skulle man kunna nyttja rätt mycket kyla på sommaren också, som blir väldigt billig. Framförallt på det gäller bergvärmen, bergkyla. Det är nog knappt du behöver köra din värmepump eller kylmaskin istället, utan du kan cirkulera vätskan i ett system för att ha så pass låga temperaturer. Då. Så att det finns stora fördelar. Men här.
Ja, det är ganska ovanligt än så länge att man har kopplat in kyla på sin bergvärmepump till småhus än så länge. I större anläggningar så är det ju mycket, mycket vanligare, och det är ju klokt att man gör så. Då kan man nämligen spara borrhål och få mer energi. Det är också en del av det som jag tycker gör geoenergin så vacker. Att man kan, ju mer energi man tar ut, om man tar ut både värme och kyla, desto billigare blir anläggningen, och anläggaren blir både billigare att driva och billigare att anlägga, för man behöver faktiskt färre borrhål om man alltså använder både värmen och kylan. Men för små hus, små villor, där använder man inte kylan, möjligheten att ta ut kyla i någon större utsträckning än så länge. Och det tycker jag är lite synd. Jag har faktiskt efterlyst att någon skulle ta fram en standardlösning för småhus som redan har bergvärme installerad, för att också kunna nyttja kylan på sommaren. Jag har inte hittat någon som kan erbjuda en sån standardlösning än, utan det är ju då skräddarsydda lösningar som man behövs. Men många bergvärmepumpar i småhus är redan förberedda för att kunna ta ut kyla. Den som jag har installerat, det var ju naturligtvis bland det första jag gjorde när jag flyttade in i vår villa här för 2006. Då slängde vi ut elpannan och installerade bergvärme. Det var det första vi gjorde. Och då frågade installatören om vi ville ta ut kyla. Då sa jag att vi kanske inte ska göra det just nu, men att vi gärna vill förbereda för det. Så att han gjorde ett avstick så att vi har möjlighet att installera det. Nu bor vi i en gammal villa som inte har mekanisk ventilation, utan som har självdragsventilation. Och det betyder att det blir lite knepigare och lite större affär om man då ska installera en mekanisk ventilation först för att koppla in. Det är därför vi har tvekat. Men så fort som det finns en paketlösning till ett vettigt pris, då är jag definitivt intresserad av att ha kyla också i vår villa.
Ja, för det blir ju min följdfråga direkt, om vi nu ändå har glidit in på den här kyla och värmediskussionen. Alltså som villaägare så har jag inte känt något jättebehov av att kyla fastigheten. Alltså värmebehovet är ju säkert 10 gånger större minst än vad kylbehovet är.
Så är det ju. Men jag tror att eftersom folk börjar uppskatta luftkonditioneringen i sina bilar och luftkonditioneringen på sina kontor och i andra utrymmen, då blir man kanske sugen på att ha det även hemma. De där varma sommarnätterna när man ligger där och flämtar med slängt av sig täcket. Det skulle inte vara så dumt att ha lite kyla då. Och om man dessutom visste att när jag nyttjar den här kylan, då sparar jag värme till vintern så att jag kommer att ha mer att ta ut i vintern när jag fryser. Då ger ju det en dubbelt skön känsla.
Andreas, du pratade ju varm för att plocka ut kyla, och det är ju naturligtvis som lite som Singel sa att när det gäller kommersiella fastigheter av olika slag så är det mer vanligt. Men vad kan man säga om kyla? Varför plockar man inte ut mer kyla idag? Vad är möjligheterna?
Jag vet faktiskt inte varför inte man är bättre på det, men nu sitter vi i många industriprojekt där man har valt geoenergi. Jag vet inte varför, men det blir ju naturligt att vi snubblar in i dem eftersom vi har den typen av maskiner vi har. Och det blir ju att om du har en produktionsprocess som går på dagen, så kanske du ska kyla maskiner exempelvis. Ja, men då använder du ju så att säga din kyla från berget till att kyla dem, och då höjer du också temperaturen sen. När du jobbar på det viset, vilket gör att när allting stänger och går hem på dagen, så har du ju fått upp en lite mer temperatur som du nyttjar sen för att göra värme kanske i lokalen under natten exempelvis då. Så att det här utbytet, jag brukar säga det, är att du använder samma kilowatt flera gånger, och det är ju det som är hela finessen med det. Det är likadant i plast där vi vann European Heat Pump Award, också ett sånt ställe. Vi har frikyla på produktionsprocessen, skickar tillbaka ner borrhålen. Använder det sen både till att värma fastigheten och även till komfortkyla i fastigheten där. Så att det gäller att du har projekt där du kan göra det. Men det finns väldigt, väldigt många ställen där du skulle kunna göra på det viset. Att du använder det på samma kilowatt flera gånger. Och det är därför jag tycker vi ska prata mycket mer om bergvärme, bergkyla. Liksom, eller både kyla och värme i berget.
Men varför är det så, tror du, att man inte har tagit tillvara på den möjligheten att plocka ut kyla?
Alltså, jag tror det är så mycket annat. Den här branschen som jag brukar skälla på, den här branschen emellanåt. Men man är traditionell liksom. Man gör det man brukar göra och kanske inte funderar kanske inte så mycket alla gånger på det. Det är lite olika människor som jobbar i den här branschen. I branschen är det väldigt uppdelat med. Alltså, de som jobbar med kyla, jobbar med kyla. De som jobbar med värme, jobbar med värme. Och det verkar ju vara liksom ganska vattentätt många gånger då. Så att man får höja blicken lite och titta på helheten då. Och det har man kunder eller ägare, brukare av sådana här system som är väldigt medvetna om vad de gör. Då har de faktiskt själva många gånger redan tänkt till på det. Att vi ska ha bergvärme eller så här, bergborra här för att använda både kyla och värme.
Men krävs det inte lite att man gräver ändå i plånboken för att skaffa en kylanläggning även om man har möjlighet att plocka upp det ur marken?
Ja, fast på de här kommersiella har ju det redan ändå. Alltså det blir ju samma kostnad för själva geoinstallationen. Men sen tittar man då på komfortkylan exempelvis eller använda den här systemet, så här, de har ju redan det ändå och har ändå investerat i det, så att det här är ju bara ett jätteplus egentligen att du nyttjar samma kilowatt flera gånger helt enkelt.
Men vad säger du, Singel, vad krävs till exempel i din villa för att få in kyla också? Hur mycket skulle du behöva investera?
Jag vet inte vad det kostar, men jag skulle alltså behöva installera en ventilationsutrustning. Och vad det kostar, det vet inte jag.
Nej, men jag tänker
det beror på hur omfattande jag skulle behöva göra den.
Nej, men jag tänker just på enfamiljsfastigheter som jag var inne på. Att vad är nytta respektive investering? För att det är ju inte så himla många dagar som man ligger och flämtar.
Nej, precis. Så jag tror det kan vara svårt att hämta hem den investeringen. Men man kan ju vilja ha saker utan att man tjänar in dem. Jag menar, en bil känner du väl aldrig någonsin in, men det vill man ju ha ändå.
Sen pratar vi utbyten här också. Jag tänker mig mer att om man istället bygger, när man bygger nytt idag så skulle man ju på ett helt annat sätt kunna få med det in för en väldigt liten kostnad skulle jag säga.
Så ja, de flesta nybyggda småhusen, de har ju redan mekanisk ventilation. Precis. Och då blir det ju mycket enklare, då handlar det bara om var luftkällan ska komma ifrån, alltså hur klimatiseringen ska ske. Då är det en mycket, mycket mindre ingrepp. Men i gamla självventilerade hus, där blir det ju en annan sak.
Jag tänker bara, Andreas, du har ju varit inne på att man kan kyla andra grejer för att få ut ännu mer energi, exempelvis solceller. Hur funkar det?
Ja, precis. Det här hänger ju lite ihop med när vi pratade hybridpaneler, eller så här, hybridsystem då. Vilket vi hade med Dual Sand, med Jakob och dem när de var här. Och då pratade vi just om det här att du får in så att säga, elektriciteten samtidigt som du faktiskt har ett termiskt system bakom. Och på det viset så jobbar du kombinerat med geoenergin. Vilket gör att det finns ju stora fördelar där också då. Hur du jobbar. För du behöver ju i viss mån också kyla panelerna som du sa. Att då kan du kombinera med så höjer du temperaturen på din bergvärmeanläggning. Och så får du ut desto mer värme sen. Och, ja, det är precis samma typ av upplägg. Bara fördelar om du frågar mig. Men det är också inte helt vanligt än så länge det här med att nyttja hybridpaneler. Men jag tror ju jättemycket på det här. Alltså det är i kombination.
Jag skulle ju säga att även om man inte har en hybrid solpanel utan en vanlig enkel solpanel som inte också gör värme utan bara el, så är det en alldeles utmärkt kombination med ett geoenergisystem. Så det installerade vi själva faktiskt för ett drygt år sedan. Så vi har både bergvärme och solceller. Och det senaste investeringen här var faktiskt ett batteri. Så nu har vi det med.
Mm. Ja, men det är bra. Där är nästan jag också nu faktiskt. Det är bara så batteriet som saknas. Men det finns ju andra faktorer som påverkar det. Det har ju varit inne på, Andreas. Det kanske blir ett annat avsnitt, vad vet jag.
Ja, det blir ett avsnitt om tjänsterna här vad det lider. Men det har inte varit helt lätt att fånga de här i den branschen nu. För Skatteverket är ju på gång, va? Och gröna avdraget. Men jag bryr mig inte om den privata sektorn. Jag är intresserad av den kommersiella sektorn i det fallet. Jag vill gärna prata om de möjligheterna som finns. Men så vill jag få anledning att det kommer vi återkomma till. Jag tror beslut ska vara, det ska komma något nytt beslut om inte gjorde det i fredags här, faktiskt från Skatteverket. Så jag skickade i morse på tåget upp till batterigurusarna. Bara, när kör vi podden nu då? Ja, det är mycket hänger på Skatteverket.
Mycket hänger på Skatteverket. Det vi inte kan hänga på Skatteverket, det är ju att vi någonstans måste borra oss ner i marken singelt. Det är ändå det vanligaste sättet att plocka ut geoenergi. Vad behövs för att vi ska komma ner där i marken? Vad behöver vi för utrustning?
Vi behöver en drill. En borrig behöver vi.
Mm. Vad är en borrig och hur tar man sig ner där i marken?
Ja, en borrig är ju en maskin som borrar sig ner i berggrunden. Genom markskikten och ner i berggrunden. Det finns ju olika typer av borriggar som används för olika typer av geologier. Men här i Sverige så är den vanligaste typen som vi använder för geoenergi i alla fall och även för vattenbrunnar. Den är DTH, som är Down the Hole Hammer. Så det är alltså en hammare som sitter nere vid borrkronan och krossar berget. Roterar och dunkar och krossar berget och blåser upp det ur borrhålet. Och på så vis så tar man sig ner ganska snabbt i det här kristallina berget som vi har i Sverige.
Hur långt måste vi borra? Hur vet vi det?
Det beror ju på hur mycket värme du behöver få till ditt hus. Och vilken geologi du har och var någonstans i Sverige du befinner dig. Så det finns ju olika typer av berggrund som leder värme olika bra. Nästan alla ställen i Sverige, eller de flesta ställen i Sverige, har en kristallin berggrund som har en ganska bra värmeledningsförmåga. Medelvärmeledningsförmågan i svensk berggrund är beräknad till 3,5 watt per meter och grad. Aha. Och därifrån kan det då variera, vara lite sämre neråt kanske 2 watt per meter och grad. Och kanske lite bättre då med om det är mycket kvartsrik berggrund upp mot 4-5 watt per meter och grad. Men det ligger där kring 3-3,5 i vanliga fall. Sen beroende på var du befinner dig i Sverige så är det ju marken olika varm. I Skåne så är det kanske 11 grader i marken på 100 meters djup. Och i övre Norrland så kanske det är +2 grader i marken beroende på var du befinner dig. Så då är det ju stor skillnad på hur mycket värme som finns inlagrad och därför kan du behöva ha ett djupare borrhål i norr än i söder, säger sig självt. Sen är ju husen olika isolerade i norr och söder. De kan ju vara olika stora, det har ju ingenting med geografin att göra i och för sig. Men om du har en stor byggnad så behöver du ju mer värme och har du en liten byggnad så behöver du mindre värme. Så allt det här har ju betydelse för hur djup borrhål du behöver borra. Men generellt för ett svenskt småhus så brukar man väl behöva borra 150 meter plus minus 50 meter eller så är väl rimliga borrdjup.
Men om vi nu borrar där hålet och om vi vill borra fler hål för vi kanske har flerfamiljsfastigheter eller vi har en villaområde som ligger ganska tätt eller så där. Hur långt måste det vara mellan de här borrhålen?
Där finns det ju en regel i den så kallade svenska normbrunnen som SGU, Sveriges geologiska undersökning, har tagit fram tillsammans med borrföretagen och branschen, geoenergibranschen i Sverige. Den har ju funnits sedan 90-talet, den här normbrunnen. Och där står det ju tydligt att man ska inte borra sitt borrhål närmare än 10 meter från tomtgräns. Och det här, då menar man då att medelavståndet i borrhålet till tomtgränsen ska vara åtminstone 10 meter. Och det betyder att om alla följer den regeln så kommer inga borrhål att ligga närmare varann än 20 meter. Och det där är ett avstånd som man har räknat fram som ett rimligt avstånd där borrhålen inte snyltar så mycket på samma värmeresurs. Så att de får inte så stor betydelse på varandras prestation. Samtidigt som det är rimligt att man ska kunna få plats med borrhål på en normal svensk villatomt. Så det är en sorts kompromiss. Det är fortfarande så att 2 borrhål på 20 meters avstånd från varandra har en påverkan. Och finns det ännu fler borrhål i närheten så har de en ytterligare påverkan. Men det är en rimligt liten påverkan för att man ska kunna tycka att det är rättvist.
Men hur gör man i större fastigheter, industrifastigheter eller eller massa flerfamiljsfastigheter och så vidare, där man behöver plocka ut mer energi ur berget. Hur gör man då? Kan man ändå bara täta, eller hur gör man?
Ja, det kan man göra. Det är också så, om man vill borra för bara uttag, då ska man fortfarande sträva efter att placera borrhålen så långt ifrån varandra som möjligt så att de blir termiskt oberoende. Men kan man inte göra det, ja, då får man ta hänsyn till det i sin dimensionering. Det vill säga man behöver borra djupare än man hade behövt om borrhålen stod så långt ifrån varandra att de inte påverkade varandra. Sen om det är så att man gör en anläggning som där man ska lagra energi, där man alltså vill spara värme till vintern, från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren. Då vill man ju ha kontroll över sin värme och kyla, alltså volymen där man förvarar sin värme och kyla i marken. Då vill man ju inte att det ska ledas bort eller ledas till värme och kyla från omgivningen, utan man vill ju ha kontroll själv. Det är det som man själv lagrar ner, det vill man också ta upp själv. Och då kan man placera borrhålen närmare varandra med avstånd så att man kan lagra in under lagom ett år och sen ta ut under lagom ett år. Så då placerar man borrhålen med flit närmare varandra. Men det är ju för att man inte vill ha utbyte med omgivningen. Om man vill ha bara uttag av värme eller kyla, då vill man ha så mycket kontakt med omgivningen som möjligt, eftersom det tillför värme och kyla då till sitt system.
Då funderar man ju direkt då det här med kostnadseffektivitet och effektivitet överlag då. Hur ser det ut då om jag har en större anläggning, en industrifastighet eller ett antal flerfamiljsfastigheter och så vidare? Var någonstans, hur beräknar man lönsamheten i att göra alla de här hålen än att ansluta sig till vanlig fjärrvärme eller något helt annat?
Det brukar vara konsulter som är bra på att räkna ut det. Det får man ju ställa det ena mot det andra. Man kan väl konstatera det att en geoenergianläggning generellt sett är ganska framtung i kostnaderna. Så investeringen är stor. Borrningen är dyr, värmepumparna kostar, installationen kostar. Men när man väl har fått den i drift, då är den ju väldigt, väldigt billig och även kräver väldigt lite underhåll och lite kraft för driften. Medans fjärrvärme då som alternativ, där har man ju en ganska liten investeringskostnad, men man är ju helt i händerna på fjärrvärmebolagens kostnadsbild, så att där kan man ju inte kontrollera det på samma sätt. Och ja, med det vill jag ju säga att jag tycker att man inte ska ställa fjärrvärme mot geoenergi, utan fjärrvärme och geoenergi är väldigt viktiga lösningar för ett hållbart energisystem överhuvudtaget. Så jag tycker det är tråkigt med den här historiska polariseringen mellan värmepumpar överhuvudtaget och fjärrvärme. Den tycker jag vi ska försöka få bort. Vi behöver all förnybara värme och kyla som vi kan få tag på och samverka i energisystemet.
Men jag tänker, Andreas, hur upplever du den här diskussionen just där? Men Singel sa att det är en framtung investering, vilket ju måste någonting som säkert du får vara med och höra ibland. Och hur argumenterar du runt det?
Ja, det kommer ju upp väldigt ofta. Man slipper ju det helt när det är anläggningar som ligger utanför områden med fjärrvärme. Men finns det fjärrvärme så kommer den ju alltid upp. Och det blir alltid diskussioner. Jag tror vi ska göra ett program eller en podd. Jag skulle vilja bjuda in någon från fjärrvärmesidan som jag liksom kan ha en dialog med. Jag tror till och med har vissa namn där jag skulle tänka mig att bjuda in, som jag tror det skulle bli en väldigt intressant snack. Men det är alltid samma diskussioner om det ena eller andra. På tal om vackert då, som i sin läser, så geoenergin är ju pure, som jag säger. Det är väldigt rent, det kan inte bli renare. Medan vi på fjärrvärmen då, vi eldar upp både skog och sopor. Så att alltså, de i relation till varandra, jag kan ändå inte tycka att fjärrvärme egentligen är reko på det viset. Men det kommer ju nya lösningar, ska jag säga. Men mycket nytt även på fjärrvärmesidan här, där man jobbar med just värmepumpar istället. I väldigt stora sådana anläggningar. Så att då är ju fjärrvärme jättebra helt plötsligt när vi jobbar på det viset. Och inte bränner upp grejer. Så att jag tror att det här kommer vi kommer ju ha kvar det här, men de kommer att jobba, förhoppningsvis så kommer vi ha värmepumpar på båda sidorna här som jobbar med det.
Känns ju som att även där har vi då ett kommande avsnitt, så en kommande diskussion. Men om vi lämnar den lite grann, och ni har ju redan nämnt vad kommer framöver, det kommer nya lösningar och så vidare. Men hur ser det ut för geoenergin och framtiden i Singel? Vad tror du? Kommer vi se fler borrhål i marken? Vad är det vi kommer att få se?
Det beror på vilket perspektiv man har. Om vi ser på världsperspektivet så tror jag att det absolut kommer att borras väldigt mycket mer. Så jag tror värmepumpsbranschen och borrbranschen har en lysande framtid på världsmarknaden. Absolut, inte minst i Europa. EU har ju tagit beslut och för första gången skrivit in tydligt att värmepumpar och specifikt geoenergi, både djup och vanlig, av de här grundare delarna, det är det vi ska satsa på. Att det ska installeras miljontals sådana de närmaste 5-6 åren. Så där finns det ju ett starkt incitament att satsa i den här riktningen, både från industrin och från privatpersoner och alla håll, politiskt och så. När vi ser på den svenska marknaden så ligger vi ungefär 20 år före alla andra. Och det gör att vi har ju redan, som jag sa, mer än en halv miljon geoenergianläggningar installerade i Sverige. Och det är ju naturligt att marknaden så småningom mattas av. Det vi ser nu är att värmepumpsförsäljningen, den fortsätter att öka på bergvärmesidan. Alltså vätska, vattenvärmepumpar, de fortsätter att öka. Men det har i viss mån, eller ganska stor mån, att göra med att de första värmepumparna som man installerade för bergvärmesystem där på 90-talet, när det varit en verklig boom, de behöver man byta ut nu, för de har gått i 20-25 år, så det är dags att byta ut dem. Så det är mycket utbytesvärmepumpar som säljs nu, och det betyder ju att det inte är nya anläggningar. Ändå så ser vi att det är kanske 15 000 nya geoenergianläggningar som görs varje år. Och har varit så. Vi har väntat på att det ska vara en avmattning, men vi har inte riktigt sett den. Kanske kommer den nu, men det är fortfarande väldigt populärt med geoenergianläggningar för småhus. Och kommer förmodligen att fortsätta vara det ett tag till. Det vi ser nu här senast, det är när man byter ut sin värmepump från slutet av 90-talet mot en ny modern värmepump, då är de nya värmepumparna betydligt effektivare. Det betyder att man tar mer energi från marken och mindre energi från elnätet, och det är ju precis det vi vill. Men det gör ju också att borrhålen belastas mer. Och det gör att det borrhål som man borrade då för 20-25 år sedan, det är kanske inte tillräckligt djupt för att kunna vara så effektivt som det skulle behöva vara för den nyare, effektivare värmepumpen som vi just har installerat. Och då kan det behöva installeras ett till borrhål. Man kan behöva borra ett extra kompletterande borrhål eller lägga lite markslangar. Eller så behöver man avlasta borrhålet genom att ta ut kyla på sommaren till exempel. Eller värmeväxla mot uteluften eller inneluften på något sätt. Så man kan behöva lite modifieringar av äldre bergvärmesystem som nu får nya, effektiva, supermoderna värmepumpar.
Följdfråga på det är ju, liksom, kan man inte bara ta det hålet man har och borra en 100 meter till?
Ja, det är inte särskilt lyckat att göra det. De tankarna kommer upp då och då. Men saken är den att om man tar upp slangarna och sen ska försöka få ner en borrkrona i den där och borra vidare, då är det stor risk att borrkronan fastnar på vägen. Och då blir det inte roligt för någon. Utan det är faktiskt bättre att borra ett till borrhål då, en bit ifrån. Det kan man med fördel vinkla från det första borrhålet. Då kan de ligga nära varandra upp till, men ändå ligga ganska långt ifrån varandra i medeltal, så att säga, på djupet.
Om vi tittar på framtiden, Andreas, det låter ju lite som det här med geoenergi. Det är ju lite i den heliga graalen ändå, som du var ute efter alldeles nyss när det gäller att minska klimatpåverkan.
Jo, men det är det också, för nu jobbar ju inte vi mot så här privatmarknaden, men jag tycker att Jag ser i alla fall det vi får in förfrågningar på nu då, så är det faktiskt utbyten av just fjärrvärme på de här kommersiella lite större anläggningar där man vill kunna nyttja både kylan och värmen, och då har du ju också en helt annan payoff, alltså du får ju en avbetalning, så att säga, men en återbetalningstid som blir betydligt kortare när du nyttjar både kylan och värmen när du har det behovet. Och det är, vi har 3-4 projekt bara här nu som är slutet av året som är där man helt enkelt kopplar bort sig i princip helt från fjärrvärmen för att nyttja då kylan och värmen istället med en genergianläggning då. Så att det är, och det där tror jag på kommersiella sidan, så tror jag det finns faktiskt väldigt mycket att hämta för genergibranschen. Om bara de som ritar, designar systemen tänker till liksom. Så att använder du båda, det kyla är dyrt, alltså om du inte har en bra källa så är det dyrt att producera kyla. Och det här får du ju fantastiska temperaturer att jobba med som gör att det blir en väldigt, väldigt låg kostnad för att kyla. Och så har du dessutom då värme som du får, som blir ännu bättre i det här. Så att du vinner ju bara på båda sidorna. Så att kommersiella sidan har stora möjligheter så att säga att använda geoenergin.
Det är ju det som är det vackra med geoenergin. Just de här större anläggningarna där man har ett behov av både värme och kyla. Där har man ett system som ger både värme och kyla. Det finns ju inget annat alternativt energisystem som är både en värme- och kylkälla samtidigt. Det är bara geoenergin som är det. Där tar man ut sin värme på vintern, värmer sin fastighet med hjälp av en värmepump. Den enda externa resursen du behöver, det är elen till kompressorn i värmepumpen. När du använder din värme, då producerar du din egen kyla. Den sparar du i marken till sommaren. På sommaren så behöver du bara en cirkulationspump och en liten fläkt för att dra nytta av den här egenproducerade kylan. Och när du gör det, då lagrar du ner värme till vintern. Det är så vackert det här cirkulerande, egenproducerade värmekyla året om. Ser ni inte det?
Jag ser det absolut framför mig. Jag tror att även lyssnarna ser det framför mig. Jag tycker att det här var så vackert sagt, Singel. Så att jag tycker att det får bli ditt avslutningsord här. Men som vanligt så får ju Andreas liksom rappa ihop det här och säga några välvalda på slutet där. Har du något mer kvar har du något torrt krut kvar?
Ja, det har jag alltid. Men jag har fått sagt det jag ville säga egentligen i slutet av den här redan. Det är just det här med att nyttja båda sidor, kyla och värme. Det är det jag vill få fram i dagens podd. Det är att geoenergin är, ja, vacker är ju Singels beskrivning då. Men det är ett evighetssystem liksom där du kan få ut samma kilowatt flera gånger. Och det måste man bli bättre på där ute. Så att det är, använd samma kilowatt flera gånger. Det är mitt, eller kilowattimma, hur du nu än vill använda det här. Det blir mitt avslutande ord idag.
Det tycker jag också var vackert sagt. Jag måste säga att det här är nog det vackraste avsnittet vi har gjort i den här podden. Så tack Singhild och tack Andreas för den här sessionen.
Tack.
Tack Gunnar, jag får också säga tack Singhild. Det var väldigt kul att vi fick med dig idag. Det är jätteskoj. Så att det är vi otroligt tacksam för. Det var den bästa av de bästa inom geoteknik.
Och jag har lärt mig att det finns något annat än bergvärme också. Att jag kanske ska installera även kyla i mitt hus framöver. Vi får titta på det. Och tack till dig som har lyssnat på 1,5 grader. En podd om hållbar kyla och värme. Och som ni förstår, vi är snart tillbaka.